If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tio dagar av 31 har du nu haft vit månad.
Mm.
Mm. Och hur känns det då?
Tråkigare. Om jag ska vara ärlig.
Ja, men det känns inte som att det så här rinner ut. Nej. Onda andar i kroppen.
Det gör ju faktiskt inte tyvärr. Jag tror att man måste ha... Ja, man liksom, som jag har gjort då, sen ja, slutet på juni, druckit vin lite mer, ibland mycket. Under hela sommaren.
Mm, månader.
Prata inte om det. Då tror jag kanske inte att kroppen svarar på att det är någonting som har hänt i systemet efter 10 dagar.
Nej.
Det kräver nog lite till. Men jag bara kände att jag så här, nej, men jag orkar inte liksom gå in i hösten och vara sunkig.
Nej, jag fattar vad du menar.
Alltså att jag bara kände att september är rätt bra månad att liksom vara vit, för det är inget riktigt superkul som händer.
Nej. Men det är bara att säga att det är så här, det är mycket i det här landet och liksom i de flesta delar av världen där man inte har alkoholförbud och måste smyga med det, så är mycket som kretsar kring alkohol. Alltså för mycket.
Ja, för mycket. Och jag märkte också att så här, jaha, vad ska jag göra nu då? Att den liksom kom. Nej, men så pratade jag med en kompis som inte dricker alkohol utav kulturella orsaker liksom. Och jag var så här, hur ska vi göra nu? Hon bara, ja, fast jag har ju aldrig druckit, så att vi kan nog umgås ändå. Jag bara, ja, vad gör man då? Går man på biot eller sportar man?
Nej, men för man kan väl inte äta middag utan alkohol?
Förstår du liksom inspirationstorkan på att, ja, så här, att det är så himla lätt att bara saker och ting kretsar. Ska vi ta en av? Ska vi ta en drink? Ska vi gå och ta ett glas vin? Ska vi käka middag? Men ska vi ha en brunch? Ska vi, ja, men du vet liksom.
Ta ett glas framför tvn.
Ja, men alltså att det där glaset, att vi liksom svärmar runt det på ett jävligt märkligt sätt. Och det perspektivet har jag liksom inte riktigt haft förrän jag gör såna här då och då. Vita perioder. Mm. Och nu är jag inne i en sån vit period och mycket träning och kost också. Så jag bara tänker att så här, bra, få en detox, får vi se vad det händer med sen.
Precis.
Det känns bra i alla fall.
Ja, men det känns också inte så här att man tar ett beslut. Istället för så här smågegga och bara så här, men då tar jag ett glas vin till helgen. Ja, så är det bara så här, nej, det är liksom nada, det är nolltolerans, det är niente.
Nej, men alltså så här, det går inte att bara så här, men jag ska ha en vit månad, men på fredag för att dricka, för att då har Maggi fest.
Mm, precis, då sparar jag mina två enheter.
Nej, utan nu är det liksom cold turkey. Aha. Det är en stenhård månad.
Och vi har börjat på bootcamp.
Ja,
det är också mysigt. Det är så här, det måste jag ändå säga. Om man vill ta tag i någonting så ska man göra det i gruppterapi.
Ja, utav olika slag, ja.
Ja, alltså så här, bara man gör det med några andra, då är det helt plötsligt en liten hög av grus att bestiga. När man gör någonting själv, då är det Mount Everest.
Men skulle jag gå liksom upp klockan 6 som jag gör nu på morgonen för att gå till det här bootcampet och veta att inte du är där, då skulle det vara ett piss omotiverande. Mm. Man ska gå med ett par kompisar eller en.
Mm. Och så tar man lite frukostering efteråt och köta lite. Nej, det är så bra. En killkompis till mig, han är helt otippat. Han är ganska dåligt i sin relation. Så han har sagt, nej men jag orkar inte gå omkring och tänka på det här längre. Jag måste, måste fokusera på någonting som förändrar min bild av mig själv lite grann.
Mm.
Så då har han använt sig till så här, morgonyoga.
Jaha.
Mm. 2 gånger i veckan. Jag tänker så här, man har ju, efter en sommar så har man ju en annan bild av sig själv. Ja, men man går in i sommaren och säger, när sommaren då ska jag så sporta och ta lite lugnt med vinet och liksom ska hålla fräschören. Och så gör man det ett litet tag och sen blir liksom urartar alltid tycker jag mot mitten av juli.
Ja.
Då är man så här, skit i det, ge mig en bakelse, ge mig lite chippepinni, ge mig en drink. Alltså det är lite som att det blir så här mer och mer flamboyanskt under sommaren.
Grejen var när jag...
Särskilt om det är fint väder.
Ja, men när man var mellan så här 20 och 30, då kunde man ju göra det utan att det sen satte sig. Jag kunde ställa mig fram spegeln och bara, gud, jag gick upp 3 kilo. Och så på en vecka senare så hade jag gått ner 3 kilo. Ja. Det är för mig liksom, ja men vadå? Jag gick ner 300 gram på hela förra året. Och liksom låg i sån jävla hård träning och hård def och allting. Och det är så här, för mig, det spelar liksom ingen roll vad jag gör längre.
Men det tänkte jag också på under min olycka här nu.
Ja, du har ju varit på båda aftontidningarna.
Gammelpress.
Ja, gammelpress.
Ja,
för gammeltackar.
Gammeltackar.
Det var ju också roligt att du också är så, vi är också så osentimentala, du och jag.
Ja, totalt.
Totalt. Du bara skickar mig. Jag blir påkörd, jag bara, shit, fan vad jobbigt. Och så ringer jag dig. Va, men vi hörs sen. Ja, bra. Så inte så mycket mer med det.
Nej, men jag har tänkt lite på mig själv där. Jag blir liksom...
Så länge du är vid liv så är väl allting bra?
Precis, men så kan jag ändå bli så ledsen och besviken. Så här, jaha, det var ingen blombukett från pubberspojkarna. Det var ingen grandios middag. Så att jag framställer mig som, jag tar tunnelbanan hem. Liksom, ja, sitter med någon krage. Jag är död, halvdöd. Men sen så bara tar jag av mig kragen och så tar jag tunnelbanan hem. Och så handlar jag lite glass till alla och liksom ställer mig och lagar mat. Och då, sen blir jag superledsen att ingen typ tycker synd om mig.
Ja, för att det är ingen, du liksom inte heller vill ju bli syndad.
Nej, det är enda svaret på varför jag beter mig så här.
För att du skulle ju kunna liksom gå, du skulle kunna unna dig själv att gå lite i barndom där och bara, nej!
Ja, för alltså, det är inte så att det inte gjorde ont, eller fortfarande gör det.
Men det är ju, du är ju liksom helt sunderskrapad, eller vad säga. Jag var ju hemma hos dig dagen efter och då gick du runt och halta och var liksom lite ämlig liksom. Ja. Jag ringer och kollar, checkar av att du lever och så skrattar du lite och så är allting bra. För det är liksom typiskt dig att reagera som en stark person. Och så reagerar ju jag med.
Mm.
Och så liksom förväntar jag mig att du också gör. Men jag kanske bara skulle kommit hem och duttat massor med dig.
Jag läste en intervju i tidningen Vi med Anke Lidén, Aviciis mamma.
Mm.
Tims mamma. Och hon sa det i början när Tim hade tagit sitt liv. De var ju ändå oförberedda på det. Jag trodde de var lite förberedda. Men hon sa att vi tyckte ändå att liksom allting kändes mycket bättre.
Ja.
Och så ringer han och säger, mår så dåligt. Men vi hann ju inte ens sett oss på flyget. Liksom.
Nej.
Det var ganska drastiskt det som hände.
Självmord är väl ofta spontana. Liksom. Även fast de är planerade så kan de ske under spontana sammanträffanden.
Precis. Liksom. Och lite, jag tycker att det ofta också vet de att nu är beslutet taget. Och framstår då som att de mår bättre.
Mm.
Att de känner ett lugn i det. Men hon sa att liksom den första så här, tiden efter hans självmord så var liksom, ja, men det var sån kraftsorgen så att hon kunde helt plötsligt, som att någon slår under benen på en. Det har man väl alla haft typ, som man har kanske varit kär i någon och så går man på krogen så ser man det med någon annan första gången. Det sker fysiskt.
Ja, eller otrygghet att liksom bara så här, stifta bekantskap med det. Att man, liksom, att man verkligen så här, fysiskt säckar ihop.
Ja, eller att man har bråkat med någon och så ser man den. Vet, man känner sig att det här bråket är olösbart. Mm. Den här människan, jag vill inte ens lösa det. Och så har man liksom förtänkt det lite och så går det något år och så ser man den personen. Det kan jag också tycka framkalla den här fysiska. Och då sa han att Christer Henriksson, skådespelaren, men han ringde henne liksom hela tiden och han gör det fortfarande. Han ringer i parti och minut, han frågar det bara för att snacka lite, inte så här, hur är det? Utan, hejsan, nu gick jag och köpte en tidning här och jag läste på, eller hörde du att kacken gjorde det där, eller såg du det där tv-programmet, den andra behöver inte svara.
Nej.
Men jag kan känna också så med många kompisar till mig som jag tycker är starka, att jag fick mig en sån tankeställare. Att bara för att jag tycker att de matchar min egen styrka eller så här, ja, shoppar inte. Så kanske det är precis tvärtom man ska göra, förstår du?
Ja, absolut. Mm. Och jag har också så svårt för att jag vet... Ja, men Joel har en förmåga att vara väldigt ömsint. Liksom. Och när han då så här kliver upp och så här tar på mig och så här försöker vara liksom med mig i min stund.
Mm.
Då blir jag så stressad.
Mm.
Då, för då känner jag att jag inte riktigt vet vad jag ska göra med mina känslor. Ska jag liksom försvagas och bara få vara sårbar? Eller måste jag liksom värja mig från när trösten säger nej, men jag är inte behovet av det här.
Ingen fara typ, ingen fara.
Så att det är liksom, jag krumbuktar mig bakom hans hand liksom och vet inte vilket ben jag ska stå på. Det är rätt speciellt det där.
Men jag tänkte, jag läste om så här, rädslan för intimitet, män och kvinnor som har sex, men de går liksom aldrig in på djupet av sex. Förstår du?
Mm.
De har svårt att liksom ge sig hän, kanske ge oral sex eller djupkyss, utan det ska bara vara ett regelrätt träknull liksom.
Ja, precis, men de flesta knull är väl regelrätt och träknull om du inte håller på med karma och så vidare. Alltså.
Jo, men träknullets historia. Nej, men jag menar att det är så här, att ge sig hän. Jag och Sanna fick av vår kompis Fia Agogo. Hon sa så, men vill ni komma på en vars, liksom, ta med Karin eller kom själva på en av våra tantrakurser, de pågår liksom 4 helger eller något sånt där. Vi bara, det kanske vore roligt, det kanske vore kul, så, kanske vore kul. Hejdå. Och så kände jag så här, varför är det liksom ett sånt skämt för mig att gå på en tantrakurs? Det är inte så att jag går till den där lokalen och alla börjar pippa med varandra, utan man ska ju sitta och titta på varandra djupt i ögonen, åstadkomma effekten av orgasm eller närhet, att våga stanna kvar. Jag har väldigt svårt att säga, titta folk i ögonen när jag träknullar. Nej, då blundar jag och tittar bort och väntar in orgasmen.
De få människor man har då träknullat som då har då tittat en djupt i ögonen, det är antingen varit vid en innerligt nyförälskelse, för det är enda gången man vågar vara i den kontakten.
Mm.
Eller så är det en psykopat.
Ja, det finns inget liksom emellan.
Förutom tantrisar då.
Och jag kommer ihåg när vi var på Hamra krog, när jag och Mattias var nykära. Och jag såg liksom, vi var, men Nisse och Fia var där. Och det var liksom, vi var ett stort gäng. Och då kallade honom för börsmäklaren. Är den nya killen börsmäklaren? Han hade kort hår.
Den enda gänget.
Och rökte inte på typ. Nej, men jag kommer ihåg att jag tyckte det var lite jobbigt. Förstår du?
Ja.
När man är nyskild också och umgås med lite yngre, då har man ju en bild av sig själv. Man är lite skön och lätt loose.
Ja.
Loose cannon. Mm. Vad som helst kan hända.
Ja.
Men jag var ändå kär i honom. Och så under den där kvällen så liksom var vi på restaurangen. Och det kom in folk. Jag såg liksom hur han tittade på mig. På ett sånt där sätt som är så vackert. Så att man tänker så här, okej. Om jag tittar tillbaka nu, då är jag så smugt salmon. Mm. Ja, men då är jag så sårbar, för då ser han att jag känner likadant.
Mm.
Så runt med blicken i skyn på klassiskt så här, och sen så dagen efter så åkte bil. Då var jag på Fårö. Jag bara, stanna bilen, jag har panik. Jag blir panik. Han bara, jaha, jag stannar bilen ut i någon kohage. Kan vi få lite romande kor om man går... ut i någon kohage på liksom flykt från kriget i Ukraina.
Det är de här grejerna som kommer upp då när du skriver dina noveller till honom, ja, under PMS.
Precis.
Då kommer, jag var tvungen att gå ut på kohagen. Tittar du på mig en gång till, då dör jag. Du tar inte på mig, då dör jag.
Och då blir jag dubbla. Titta på mig så en gång till, då dör jag. Titta inte på mig så en gång till, så dör jag. Ja, men det var en gemensam kompis som sa att hennes partner liksom mest ville ligga när han var full eller bakis och sådär.
Mm.
Vilket det är då man, då skiter man ju lite i allt.
Ja, då är det ju bara behovsstyrt.
Precis, och att människan är så mycket mer rädd för intimitet i dagens samhälle än vad jag tror att vi vill erkänna.
Jo, men fast jag tänkte ju att vi skulle prata om det här förra veckan. För att jag märker att manlig sexualitet är så mycket mer situationsbaserad. Mm. Alltså nu har jag ett behov. Nu ska det ut. Mm. Nu ska det tömmas. Mm. Nu ska jag liksom säcken lossas. Alltså,
nu har jag bakis, nu har jag skitit, nu är jag töm. Nu måste jag tömma det andra också. Typ.
Under tiden kvinnors liksom sexualitet är egentligen bara liksom hormonsbaserad. Alltså vi följer ju bara vår kurva. Så att, så här, att de här situationerna och liksom hormonerna ska matcha är ju jävligt... Det är inte alltid det går så bra. Men jag läste om ett par nu i Amelia över 50 år som hade då gjort någon utmaning när de båda hade legat under coviden och varit sjuka och hostat bredvid varandra och var så här, deras sexliv var ett haltande och alltihop, att de hade en utmaning att de skulle ha sex med varandra i 1000 dagar i sträck.
1000? Mm. Det är över, det är 3 år.
Minst. Nej, jo, det är 3 år.
Det är skottår också.
Och de hade haft det och säger att de har liksom lärt känna då varandra på ett helt nytt sätt. Det var som att de återupptäckte varandra efter, de har varit ihop i 30 år. Mm-hmm. Och så gjorde de det här som ett, liksom ett socialt experiment med relationen och säger då att de har kommit liksom mycket djupare liksom in i varandra, alltså inte rent fysiskt utan i varandra själsligt liksom. Och ja, jag tyckte det är lite spännande.
Ja, det är jättespännande, men för mig är det 1000 timmar i sträcken jag skulle kunna, men jag vill inte pippa med honom heller varje dag. Träknulla.
Nej, men jag tänker att träknulla då 2 minuter. Det behöver inte kanske inte krävs mer.
Men är inte det här den moderna kvinnans eviga gissel? Å ena sidan, men å andra sidan. Jag vill bli sedd, jag vill ha romantik, jag vill ha blommor. Men sen så beter jag mig som att jag skiter fullständigt i. Och när det väl då sker, då blundar jag eller tittar bort.
Jag tror det här är en generationsdilemma. Det är vi med Luther på axeln. Ja. Jag tror inte alls att unga tjejer så här... Alltså så här om Penny då, jag kan bara ponera när hon har sin första rekryterade liksom kille, hur mycket han kommer få liksom smörja hennes krås. Alltså det kommer vara rosor och champagne och det kommer vara liksom hjärta och smärta och hon kommer spela ut hela registret. Det kommer inte finnas någon endaste spår i henne som vill vara duktig där och då.
Fattar. Men det handlar ju också om så vi som är uppväxta och hade vår liksom sexdebut sent 80-tal och tidigt 90-tal. Men alltså, det var ju tycker jag ett årtionde där ingen brydde sig om romantik. Innan skulle det ju vara smäktande och Cavaljean skulle komma och bjuda ut den där festmyn på dans och det skulle vara rosor och bubbel och champagne och men styrdans. Det är ju inte så länge. Folk går ut och super på krogen och går hem och knullar.
Ja. Ja. Det vill säga, männen har valt sin situationsbaserade kärlek. Liksom.
Har du blivit uppvaktad någon gång, handen på hjärtan, veckans
jag
dilemma? Innan du har släppt till, har du bara sagt, nej, nu vill jag åka hem så får vi se om det blir något annat, unga här.
Jo, men det är en gång har det nog hänt.
Applåder!
Men det värsta är ju att den andra gången jag blivit uppvaktad på ett bizarrt sätt. Du vet, en kille som skickar liksom, nu snackar vi liksom ett fång på 30 rosor till jobbet. Mm-hmm. Som jag ska gå och hämta i receptionen och sådär, så att hela jobbet måste kolla när jag går genom avdelningarna. Då fick jag panik. Mm. Så då var jag ju tvungen att dumpa honom. För att jag klarade inte av uppvaktningen.
Nej.
Jag klarade inte av att bli, att någon var mer förtjust i mig än vad jag var i honom.
Mm.
Så har jag ju reagerat vid uppvaktning. Du då?
Nej, men jag har blivit uppvaktad tycker jag liksom en hel del, men det är också du påpekar ofta att jag har ett kontrollbehov för hur grejer ska vara, för hur det ska se ut hit till dit.
Uppvaktad när du själv har bestämt det.
Precis. Ett av mina ex då var vi i Frankrike och vi var inne i Nice och han skulle då köpa ett smäktande halsband till mig. Och liksom smycken är ju svårt. Äkta diamanter funkar ju alltid, men om man ska liksom toka till det lite och hitta något alternativ till diamanter eller till guld och så här, då kan det ju bli riktigt knasigt. Trollemors revansch.
Nej, men jag var ju också panik utav killar som köper kläder till en.
Och rosa straffhalsband.
Nej, då ser man vad de vill och kläder.
Tack så mycket.
Sorry. Det var inget ont om Joel.
Nej, han ska köpa kläder till den, han ska uppvakta.
Nej, jag köpte någon sån fruktansvärt dyr dress från Mars som ser ut som helt i virkad spets i blå, och det är liksom en liten mini jumpsuit som är liksom en shorts modell och puffärm.
Mm-hmm.
Så jag ser ut som en liten sån här dopp jacka som man sätter i en samlar. Jag höll på att avlida. Du vet att man ska bli glad också. Jag köpte den från mitt favoritmärke. Ja. Men det blev helt fel.
Ja.
För jag är liksom, det är det sista jag kollar på hos Mars, de här spetshistorierna.
Mm.
Men han...
Det är ändå svårt. Du skulle ju kunna passa i det.
Ja, men förmodligen så passar jag i det. Men jag skulle ju aldrig köpa det själv. Och då blir det ju inte heller så att jag tar det ur garderoben.
Mm.
För att jag inte själv har valt det. Nej, män får sluta klä en helt enkelt. Vi måste gå vidare.
Det måste vi.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, vi har fått lite blandad kompott här på reaktionen av vår förra podd angående Hanna Hellqvists program Sommaren i Grums.
Ja, grumligt i Grums heter ju vårt.
Ja, exakt.
Jag har tänkt lite på det där och jag tog upp det senaste igår under kycklingmiddagen med min svärdotter, eller vad säger jag. Ja, det blir det väl, eller blivande hoppas jag. Och nej, men de höll nog ändå med att det är liksom lite märkligt just nu att kvinnor på något sätt, det handlar nog inte om att vi ska ge igen. Men det finns några år nu som också var under tidigt 90-tal då, där de är fittstim och liknande, där ingen överhuvudtaget gick in och redigerade kvinnor eller unga människor. Nej. Man fick liksom bete sig lite hur som helst för att det var en sån ungdomskult där alla tyckte att det var så roligt med den här nya spännande journalistiken med listor och uteliv och krogen och liksom, det var så här genier som skrev Expressen Fredag, det var liksom någon kult kring det där.
Mm.
Så de och sen sa som det kanske bara är så att det måste vara några år nu där det här behovet ska tillfredsställas, att ni kvinnor
som har hamnat på någon Even Stevens situation, ja, sen igen,
men, eller? Men då är det ju tusentals år, det kommer inte gå. Men jag, det spelar ingen roll. Jag behöver inte hamna på Even Steven. Jag vill hamna på Even. Jag vill att vi ska leva liksom, människor ska leva ett jämställt och jämlikt liv. Inte att vi ska nu få någon fri lejd och vara sexistiska tillbaka. För det som händer är, tycker jag,
vi springer att, bara runt i samma cirklar.
Ja, men det som jag känner med Jonathan Unge, men då det är någon påpekar det, men de är ju kompisar. Typ Lennart Hyland, om han började tafsa eller liksom säga, vara sexuellt aggressiv mot någon anställd, så är ju inte alls samma sak. De är ju verkligen polare. Och då tänker jag så här, ja...
Jo, ja, och det kan de ju vara. Och så här, jag har väl också sådana relationer med mina killkompisar ibland. Liksom.
Mm.
Men vad heter det? Det som blir konstigt är ju att premissen blir ju då för alla tv-tittare att man måste ha den här för... kunskapen. Om det är första gången man ser dem tillsammans, om man inte har sett alla eller På spåret, så blir det ju en rätt märklig situation för tv-tittaren och mottagaren. Och jag tror att alla som har suttit och bearbetat det här programmet i olika faser på SVT och produktionsbolag och så vidare har liksom varit lite hemmablinda bara i den här processen, för det här skulle aldrig kommit med.
Nej.
För det är en märklig situation och det är inte speciellt kul om man inte har förkunskapen att de är bästa polare.
Men alltså, jag tycker så här, det pratas ju inte heller om varför hon är sexuellt aggressiv. Alltså, då tycker jag att det hade varit en annan Freudian touch på det. Att det är så här, ja, det är så här, du försöker bli gravid på egen hand. Det liksom har inte legat så mycket. Du bor ju här alldeles själv. liksom en, både en kvinna och man get a fuck typ. Alltså jag tycker att det här skulle lätt vidare till en diskussion om att kanske vara 40 plus eller bo alldeles själv ute på landet, att inte
vara sexuellt aggressiv.
Ja, att inte hitta någon kar ute dit, för till slut om man inte får sex och närhet, då blir man ju aggressiv.
Ja, Bingo hade skrivit ett inlägg lite om det här för ett tag sedan, för Katrin skriver ju rätt mycket om hennes sexliv öppet på sociala medier.
Precis. Och hon med den äran, hon skiter ju liksom blanka fan i om folk tycker att hon går för långt.
Ja gud,
hon
ja,
det ser det som sin rätt liksom. Ja. Och då skrev han att ja, men dels så skrev jag att hans nuvarande flickvän är mycket yngre än vad han är. Och att Katrin brukar liksom berätta om de här unga killarna som hon träffar på stan och som vill gå hem och ligga med henne, de här som de så här staden som orkar en hel natt typ.
Mm.
Och det som han sa så här, ja, men jag är jätteglad för hennes skull att hon liksom får ligga med de här, du vet, the machines typ, och att de vill ligga med henne, att de åtrår henne. Men jag bara tänker om, i samma kontext, om jag skulle pratat om liksom unga tjejer på samma sätt. Ja, men då tog jag den där ofärdiga diamanten typ och gick hem och lärde upp henne och låg. Ja, men inte ordagrant. Skulle det vara så fräscht?
Nej, det går ju inte.
Nej, det gör ju inte det. Och då undrar jag lite så här, om vi nu har stått ut med här alla år med den här obehaglighetskänslan som är när man är inför ett kontext, till exempel på ett möte, någon går förbi en och nästan tar en på brösten och säger så nära att jag tog det på brösten nu, och så skrattar alla. Varför skulle någon tycka att det är kul? Det går över en integritetsgräns. Och det tycker jag är samma sak här. Varför skulle, även fast man är kompisar, varför skulle man tycka det var mysigt? Jag har ju haft killkompisar som jag tycker går över gränsen på mig.
Mm.
Jag bara känner så här, nej, det var inte alls sugen på att du skulle liksom ta på min kropp på det här sättet. Eller säga om det. Varför ska det, bara för att man känner varandra, då får man bete sig hur fan som helst. Eller jag fattar inte, vad är kontentan?
Men jag hade en gammal killkompis som så här, tog sig friheten att kalla mig för N-ordet.
För att ni måste börja kompisar typ.
Alltså, vilket skapade en sån så här obekväm stämning. Dels var inte liksom jag helt förankrad i det här. Och tyckte vi kanske inte att det var svinkul.
Nej, det fattar jag väl.
Och dels så blev jag exakt alla runt omkring också superobekväma. Och han då hela tiden sa så här, men det är okej för vi är kompisar.
Var det hans svar när du sa någonting? Det sa du ingenting.
Nej, men jag var lite så här, hehehe, skratta med. Han var ju liksom, vad ska jag kalla det för? Han var lite högre rang än mig i vissa sammanhang liksom.
Men var det så här, min lilla entroll eller? På vilket sätt
ja,
sa han
precis,
det?
Ja, precis. Ska du säga din lilla?
Okej.
Okay, ja, och då blev det liksom så han så här, gisslan tog liksom allas känslor med det här begreppet. Och det blir ju lite så hela tiden.
Oj, nu har du emot.
Ja, det blir ju lite så hela tiden att man liksom man tar sig friheter över andras rättigheter på något sätt. Och det är
aldrig härligt tycker jag. Och det, man kan bete sig så mot både barn och djur, och att man är så här, jag bestämmer vem du är och du ska bara underordna dig. Exakt. Det handlar om. Paolo Roberto och Alexander Bard är på gång.
Ja, de är på gång. De har då startat en liten tidning, eller ska?
Ja, precis. De ska starta en tidning med namnet, håll i er nu, Non Grata. Ja. Lite roligt.
Alltså det som jag tycker är så här tragiskt i den här liksom grejen, det är ju att alltså säga och tycka vad man vill om Alexander Bard. Han ska absolut inte vara en person som är på Twitter eller i någon form av socialt mediesammanhang, för han kan absolut inte hantera det. Men han är fortfarande en jävligt duktig, påläst snubbe, tankesmedieforskare och så vidare, filosof.
Vass och med värme tycker jag.
Ja, att han ska då beblanda sig med liksom de här andra personerna, någon gratas. Det tycker jag är dumt utav honom.
Men det är också dumt av alla de här non gratas, hur de skjuter sig själva i foten gång på gång. Jag förstår inte ens hur de kan gå längre.
Nej, men också
de har världens göttigaste liv, de har världens liksom göttigaste media. Ja, men de exponeras på ett positivt sätt trots att de är special guys.
Ja, men jag är också så här, jag är inte pro liksom cancel culture i den här tidseran. Där vi liksom hela tiden belyser någons misstag men inte vad som har föranlett det. Jag tycker att liksom, några män kanske har farit liksom lite illa, eller kvinnor också för den delen, i vissa sammanhang och situationer. Vi säger, du har gjort fel! Jaha, men vad fan, det var ju helt okej fram till igår och nu är det fel. Liksom. Mm. Men Paolo är trots allt dömd för ett brott och liksom har absolut avtjänat sitt straff. Men när han hela tiden simmar runt i det här kliddret utav att han inte känner sig skyldig, då fortsätter han liksom slå sig själv neråt på något sätt. Mm. Bard, han är inte dömd för någonting. Han bara var jävligt dum i huvudet och plump i liksom sociala medier. Och kan man ju verkligen den lärde tvista om. Men whatever, liksom. Han har inte gjort någonting. Varför ska han in i det här gyttret och gegga? Liksom?
Mm. Nej, men då tycker de att det är en business att de kan skriva om sånt liksom på ett kulturellt sätt där nu när de inte får plats längre i vanlig media, ingen vill ta i dem med liksom med tång. Men samtidigt säger sig, ta till exempel Anne Heberlein som var ute i kylan ett tag, nu är hon inne igen, hon är dokt, hon säger okej, jag är ute i kylan,
hon är träffat en skitbra snubbe som är jättebra för henne,
då gör jag något annat, då jobbar jag lite för Moderaterna och sen kanske jag blir insläppt igen, jag vill det. Så kämpar man för det, men inte så här. Det var de som var dumma. Nu ska jag straffa dem genom att hitta ett alternativt sätt att vara ett pucko.
Ja, och till och med så här, Jan Emanuel som ändå har varit inne i den där svängen och kliddrat lite verkar också ha glivit ur den för att så här, han var ju med i någon podcast där han liksom också så här blottade att han gör jävligt mycket dumma, infantila beslut i sin liksom märkliga smartness som han trots allt har bakom det där skägget. Och det är narcissismen som liksom kontrollerar de här männen på ett sätt som är jävligt skadligt för dem. Jag menar såhär, jag var nere på fest på Österlen och det var ju liksom såhär, vad man säger, så kulturexilmänniskor, alltså Heberlein var där, alltså Branelid, alltså ja men
Lundell.
Ja, Lundell bor där. Alltså där har vi liksom kulturelitens liksom exilhemvist. Nej, men och då har ju de möjligheten att kliva in i värmen när de känner för det, men sen kan de, har de också liksom sin tillflyktsort där de faktiskt bara kan vara grannen på hörnet i Simrishamn eller Kivik liksom. Och kanske behöver ha det och förstått det med sig själva. Under tiden så här, vi har ett gäng då bittra kockar i Spanien.
Viva la España. Ja. Men jag vet inte, jag tänker som Emilio Ingrosso till exempel, han var väl bitter från början, men nu lever han livets glada dagar. Han har väl öppnat en restaurang i Sverige också?
Ja, absolut. Mm. Men liksom
Catenacci kan hållas.
Ja, och jag menar, så här, det är klart att så här, om jag nu skulle vara kölhalad i media, det är klart att jag måste ta vägen någonstans, för att jag måste ju klara mitt uppehälle. Och då kanske
de är
det blir
inte sämre kocka för det eller sämre skribenter om man säger så.
Absolut inte, men det blir ändå det här att hela tiden vilja ha den mediala uppmärksamheten. Mm. Det är väl det som är det så märkliga. Jag säger så här, om det nu blir kölhalad i media, lämna media då. Gör något annat. Mm. Det finns massa människor som kommer uppskatta dig ändå. Mm. Bara för att du har gjort bort dig så betyder det inte att du behöver vara en bit av media för att bli älskad. Och det där kan jag liksom återkomma till. Om allt skulle gå åt helvete för mig medialt. Det skulle vara sjukt lätt för mig att lämna och säga tack och hej, ha det bra.
Mm. Men vill du det?
Ja, det tror jag. Alltså det skulle inte vara några problem. Alltså om det inte skulle vara, om det skulle vara ett option.
Så nej, men jag fattar, jag fattar.
Skulle jag ju säga okej, vad trist, men så här är det. Alltså jag är inte tillräckligt mycket kändis för att vara ett med mitt kändiskap. Du då?
Till skillnad från min olycka.
Som exakt, som var en på kvällstidning.
Rubrikerna. Ja. Nej, men alltså, jag vet inte. För mig har det kanske inte handlat om något sånt medvetet beslut att ge mig in i det från första början. Förstår du? De var så här, vill inte komma och jobba? Vill inte komma och vara programledare? Vill inte komma och testa? Så, ja, men jag hinner inte nu. Ja, men då kommer vi till dig med en kamera då. Så att jag tänker att jag går ju verkligen ut och in i lite. Jag skulle nog sakna, alltså jag gillar ju den där stundens hetta som kan ske i media, förstår du? Både gammelmedia och ny media. Nej, men för mig är inte, jag tycker inte att det görs aktiva val, förstår du?
Men det jag skulle tycka är tråkigt, det är kanske så här, ja, men som nu i helgen så var vi på så här skistar-invigning utav Hammarbybacken.
Ah.
Och det tycker jag är ju jättekul.
Ah, ah,
sådana grejer skulle jag sakna.
Ah.
Och det är ju liksom kliddermedia. Förstår du vad
jag menar? Ja, jag fattar. Ah. Vad gjorde ni då på den här invigningen?
Nej, men alltså, de, man åker alltså skidor nu. På sommaren.
Va?
Ja. Nej, aha, alltså de har ju liksom lagt en matta i hela Hammarbybacken. Så du åker alltså slalom.
Jaha.
Ja, och det jag var uppe och klättra i såna här klätter.
Just det, det hörde jag. Men gick du åka skidor?
Nej, men alltså det var liksom mindblowing. För det känns likadant.
Nej.
Jo.
Och det är inte snö?
Nej, det är inte snö. Det är en grön liksom, matta. Så man vill ju inte ramla liksom, för att då kommer det göra rätt ont. Liksom. Men det var ju små åka skidor.
Nej.
Och det är helt grönt. Alltså det är en sån mindfuck. Alltså när man måste typ göra det där. Men sådana grejer skulle jag tycka var så här.
Ja, det är sant.
För det är liksom lite, det är ändå lite guldkant.
Ja, det är det verkligen. Jag tycker, det där har varit en, såklart, man har ju varit bortskämd ganska många år med guldkanten.
Ja, och jag tror liksom inte man fattar hur bortskämd man har varit förrän man är ur det.
Nej.
Så det är lätt att sitta här och vara kaxig. Men ja, jag tänker att så här, de kanske sprattlar då, baserat på vår egen självransakan här. För att få någon form, alltså man är ingen ifall man inte syns. Mm, är det det som svider?
Ja, det gör väl det. Särskilt när man också har varit så otroligt mycket i rampljuset som båda de har varit
sen väldigt
i så många
ålder.
År. De är ju inte 22 längre. De är liksom, vad är de, 52, 58 typ. De är gubbar. Så det är klart att narcissismen måste ju liksom fyllas på.
Ja, men såklart.
Mm. Jag har tänkt på det så himla mycket, att det är så svårt för mediamänniskor, människor som har varit rampljuset, att kliva av. För det var lite som när Madonna firade sitt 15-årsjubileum, så var det så att när hon slog igenom då på 80-talet, då brukade en poptjej ungefär vara i rampljuset ett par år. Sen var de liksom ute.
Mm.
Men idag finns det nya sätt. Så här, då är jag konstnär. Då är jag designer. Då är jag...
Estradör.
Precis, det finns ju många. Om man är liksom kreativ, begåvad och har kontakter, så kan man ju hålla sig fast på ett helt annat sätt.
Ja, men kolla liksom bara på Anna Bok liksom. Hon gör ju ingenting, men hon är känd ändå och med.
Precis.
Ja, och nu kan hon ju vara sin egen kändis eftersom hon sänder från några egna kanaler då.
Ja, precis. Det finns ju alltid en möjlighet att hålla sig kvar, och är man tillräckligt crazy bananja eller begåvad eller rolig, så finns det alltid en publik. Den behöver kanske inte vara tusenhövdad, men det finns ju.
Ja, men jag tänker verkligen på så här Annika Strandhäll som sitter och så här maraton sänder livesändningar på sin egen mediekanal. Jag har inte sett henne på en enda valaffisch, och någonting vet jag inte om det stämmer, men att Magan Andersson kanske inte vill ha med henne i nästa liksom, regering. Det är ju också roligt att hon då är miljöminister, och nu är ni den som har mest då resor med tjänsteresor med taxi och så vidare.
Flyg.
Ja, hon lever ju verkligen inte som hon lär, och nu är då hennes enda liksom socialdemokratiska kanal hennes egen feed. Det finns något så fruktansvärt bottenlöst sorgligt där. Ja, men hennes livslängd som minister kanske borde stoppats med att någon säger så här, vet du, nu räcker det. Men i och med att hon har sin egen kanal att sända och skapa sina egna nyheter och propagera för sossarna, för att det är ändå hennes kall. Det här är en ungdomsrörelse, att vara med i Socialdemokraterna. Det är någonting som följer med en hela livet. Man föds och man dör sosse liksom. Men bara för det så kanske man inte liksom är längre aktuell för ett regeringsuppdrag.
Men jag tänkte också på det, att säga, jag tror att det är svårt. Jag skrev också till Bingo när han gjorde det där inlägget, är det okej att ha en yngre partner, så skrev jag så här, idag är det ju inte så himla lätt när alla är fixade. Man går ut på krogen och jag tycker det är svårt att veta om folk är 20 eller 30, 40 eller 50 liksom. Vilket gör att det blir lite grötigare, att man köper grisen i säcken på ett annat sätt. Och Ossian sa till mig, kan du sluta hålla på och åka moppe nu par tio minut så här, i ett shorts och liksom svänger, och jag vet precis hur du är när du liksom kör på där, så du tycker ju lite ball liksom. Du liksom, mamma, du är 50 nu, du kanske bara får ta lite lugnare, du kanske inte har samma liksom, ja, men förmåga att upptäcka saker i tid. Så det kanske, jag bara, va? Nej, det har inte alls med det att göra. Utan,
och klipp till pang.
Precis, klipp till pang. Och det är svårt för oss att acceptera att vi blir äldre. Dels för att man kan säga kamouflera det. Och jag tänkte på det här om dagen, så var det någon flygkrasch som höll på att ske över Gotland. Det var en tysk affärsman som åkte med sin dotter och sin fru, och jag tror att det var dotterns kille. Och då tänkte jag så här, du är 72 år gammal. Liksom förr i tiden hade du varit pensionär i 7 år. Du skulle suttit och matat duvorna. Det var det som var tanken. Liksom, när man ser också på den här stegen, åldersstegen typ. Men nu sitter du och kör liksom, i dåligt väder, kör du ett, liksom, ett stort flygplan. Det är klart att så länge allting funkar bra, då kan man ju vara både 60, 70, 80 och man kan ju pippa med någon och liksom världens äldsta pappa i 100 år. Ja, men skenet bedrar, för när det väl händer, då har du inte samma stringens som när du är 50 eller 20. Det går liksom inte. Och jag tror att det kan lura oss lite att man känner sig så jävla stringent och viril upp åldrarna, för att man kan träna, man kan käka gott, man kan få lite nytt blod, man kan hänga med, man kan vara snygg, bla bla bla. Så att vi vägrar acceptera att så här, ja, fast vår hjärna och vår kropp och våra liksom reaktionsförmågor, de är fortfarande som det var som på steppen. När du är 72 är du 72.
Mm.
Och det är liksom, det är lite läskigt tycker jag.
Ja, 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 nej, men jag tycker det är märkligt. Ja, men alltså skenet bedrar. Alltså vadå, en 60-åring idag kan ju se ut som en 40-åring, men jag känner ju själv liksom att så här, i och med att jag är en yngre kille så finns ju också kravet på mig på ett annat sätt, att vi, när vi ska ut och så här springa ihop eller träna ihop, att vi, jag ska hålla en viss hastighet. Och liksom, jag känner ju att så här, min kropp är ju idag, alltså den ömmar ju efter ett träningspass på ett sätt som det inte gjorde när jag var yngre. Att det är en större liksom återhämtning i hela processen. Man vill liksom inte riktigt veta av det där.
Nej, så man låtsas inte om det.
Jag vill inte vara liksom ryggskottsulla.
Nej.
Liksom.
Men jag tänker också att det hände när jag födde Frasse. Att jag var så här, istället för att ta de där signalerna på allvar, att det är så här halvframfall och bassängkänslan mot Elondi, så var det så här, det är nog ingen fara typ. Det är nog ingen fara, för att det har ju gått så bra innan.
Mm.
Och jag tror att det där händer många, att det är så här flaskhalseffekten. Man bara, men jag kan ju vara ute och festa hela natten. Jag kan ändå gå upp och köra mina lines när jag ska skådespela eller vad det nu handlar om. Och sen då så bara funkar det inte längre.
Nej.
Och det är svår acceptans. Därför jag tror så många kör rätt in i kaklet. Liksom.
Ja, och apropå rätt in i kaklet, snart är det val på söndag.
I know.
Ja, nej, men jag har ändå hängt med en del här på slutet. Och jag liksom, det som jag blir mest provocerad av utav allt är nog faktiskt valaffischerna. De här korta, förlåt, så jävla töntiga budskapen. Strängare straff, mer polis på gatorna. Vi ska ta hand om åldringarna. Alltså allt det där. Men vad, så här, vad kan jag få någon jävla politiker som både så här, ett, förklarar och tar ansvar för hela processen. Ja, men som exempelvis, om vi nu tar då strängare straff.
Mm.
Vad betyder det? För det är nämligen så att det är liksom fullt i våra fängelser. Så att det är jättemånga människor just nu som sitter hemma i fotboja. Och liksom sitter och väntar då på en fängelseplats, för det finns inte tillräckligt mycket fängelser.
Skönt ändå.
Ja, och sen så då ska vi då sätta igång och bygga fängelser. Ja, men då är ju det en arbetsprocess. Men sen ska vi då rekrytera till kriminalvården, som är en av de mest oattraktiva jobben idag. Och SD är ju till och med så hårda så att de har ju en bild på ett flygplan. Som så här, att de ska skicka hem brottslingar liksom.
Tåg och flygplan, bara stoppa in dem, bunta in dem bara.
Ja, och då är det liksom helt iskallt att de så här, vi ska bara köra hem dem. Men jag har en kompis som jobbar som polis och gränspolis. Det är ofta så vill ju inte länderna då ta emot dem. Så de här brottslingarna då med utländsk bakgrund, de blir då utskickade tillsammans med poliseskort från Sverige, för att sen då få flyga hem tillbaka till Sverige med poliseskort och då sitta i någon form av häkte på obestämd framtid. Och ingen plan för det här finns. Så att alla de vi då påstår att vi ska skicka hem, de sitter på häkten idag i Sverige. Just nu så gjorde TCO en stor mätning för typ 2 år sedan, att man har insett då att det är ett 7 års glapp mellan de som går i pension och de som är nyexade jurister. Alltså för skolan idag vill ju bänka folk så länge som möjligt, för att det tjänar ju de pengar på ur ett utbildningssystem. Och det är samma sak med lärare och läkare och många sådana här typer av tjänster. De skolutbildningar är idag egentligen alldeles för långa för att funka i ruljansen i samhället. Och så att det kommer alltså vara mer brott då, baserat på det här 7-årsglappet, per befintlig jurist idag. Och om vi nu ska ha hårdare och strängare straff och fler poliser på gatorna och allt det där, kommer då, hur kommer då, vad händer då liksom med de jurister som ska de jobba ihjäl sig då, eller hur är tanken?
Ni kanske ska hyra in jurister från andra länder.
Ja, men kanske det. Nej, men jag vill liksom se någon som förklarar liksom för mig och tar ansvar för hela processen. Det är ju samma sak med föräldraförsäkringen, alltså att vara föräldraledig. Jag fick frågan och fick en del reaktioner på det, för jag gjorde en sån här valbarometer bara för att faktiskt hitta min kärnfråga, vad som är viktigt i det här valet. Jag vill inte ha någon som en guide för vad jag ska rösta på, men framförallt för att så här belysa på så här, fan, de här tre, fyra grejerna tycker jag är skitviktiga, och de politiska färger som allierar med dem, de kommer jag faktiskt välja. Och då var det många som var så, jag tycker man ska välja själv i varje familj. För jag tycker att man ska dela på föräldraledigheten.
Ja, lätt. 50-50. Det enda sättet att komma någon vart fort.
Ja, men också så här, komma till rätta med jämställdheten. För att så här, om det hela tiden, om det börjar nu vid barn ett, att kvinnan är hemma mest, då kommer också hon missa en löneförhandling. Vilket blir då naturligt att pappan kommer också då jobba mest under nästa barn. Och då ökar hans löne kurva hela tiden under tiden kvinnans liksom försämras. Och i slutändan av livet när vi går i pension så får ju kvinnor ut 20% mindre än män. Och det här är ju någonting som belyser av pensionsmyndigheten själva, så att de känner ju också att så här, det här är ett samhällsproblem. Tidigare såg det inte ut så här, för att då gjorde ju männen värnplikten. Så då var ju de borta i drygt ett år, ungefär lika länge som kvinnor är borta med barn idag. Och då togs ju det från deras slut på livet liksom, med själva pensionen. Så då fanns det ju en större jämställdhet utifrån det. Men just nu funkar inte pensionssystemet. Så nu måste vi kanske, för att jämställdhet börjar faktiskt både i lönekuverten och i liksom möjligheten och möjliggöran till saker och ting. Så länge arbetsgivaren tycker att det är mer värdefullt att ha en man på arbetsplatsen än en kvinna, så kommer män tjäna mer. Så det handlar inte bara om kön, utan det handlar om att vi själva har satt oss i en situation där män jobbar mer för att det är bättre för kvinnor att vara hemma och så vidare. Men det är ingen bättring i det. Vi måste markera mot arbetsgivaren att vi är lika värdefulla. Det ska inte vara bättre att ha en man på jobbet än en kvinna, för att båda blivit föräldrar.
Men jag måste ju säga, rannsaka mig själv med de första barnen. Tänkte du så här, nej men nu tar jag hela den här mammaledigheten, så nu kommer jag få sämre pension. Tänkte du på det?
Absolut inte.
Och inte jag heller.
Typ inte vet är ju att man kan då liksom retroaktivt eller parallellt liksom begära ut dagar från mannens pension och sätta in på sitt eget konto. Men det är så få som vet, och det är liksom ingen som berättar det heller. Så att så här...
Nej, men det fattar inte jag, att det inte finns mer upplysning kring det ekonomiska. Det känns som att alla går in i någon form av bebisbubbla när de blir gravid.
Ja.
Varför kan inte barnmorskan säga det? Man svarar ju på 1000 frågor. Så här, hur ser din ekonomi ut? Är du medveten om att du kan förlora massa pengar på det här? Blablabla. Inte någon som frågar. Så här, har du druckit alkohol de senaste 2 veckorna? Ja, jag fattar att det är liksom jätteviktigt, men ekonomin är ju helt bisarrt viktig.
Absolut. Och jag kan ju säga att så här, många säger, men då kan man ju spara då och lägga undan pengar. Det året man har första gångs barn. Jag tror inte jag liksom har gjort av med så mycket mer pengar på olika.
Nej,
liksom, vad fan, en barnvagn då kostar runt 20 000.
Så latten är svindyr.
Framför allt det.
Nej, men jag menar det.
Allt från liksom skötbord och grejer. Alltså inköp av saker som man överhuvudtaget inte har behövt tänka på tidigare.
Men det finns inget sant. Jag vet inte, jag känner väldigt få människor, typ ladydamer som är så här, I want half Eddie, jag skiter i, du har liksom inte ens gått en utbildning, du blir bra på att programmera, jag skiter i liksom om du tjänar massa mer pengar, jag tar hand om dina barn och vi ska ha liksom lika mycket kvar i slutet av månaden. Jag tycker den är så himla enkel egentligen, som är så här, det är som pekfingervalsen på piano, så här, det låter alltid bra. Det är liksom...
Problemet är ju bara om man då håller på och begär ut hälften och så vidare, det är ingenting som registreras till din inkomst, så fortfarande kommer ju din pension i slutet av livet vara mycket sämre än
Jo, men det finns ju massa appar nu också där man lägger in sin lön, man lägger in hur man leder med barnen, hur man vabbar, bla bla bla.
Och sen så separerar man och tror någon som bryr sig om det då.
Nej, men jag menar bara i slutet av månaden så räknar den här appen ut på 22 sekunder så här, då ska du som snubbe eller du som tjej, eller du som vilken konstellation man än är nu, betala, sätta in det här på kontot. Och det sker automatiskt på vissa banker. Så att så här, egentligen är det inte så svårt, men det är så svårt. Jag har kompisar nu som ska gifta om sig och äktenskapsförord, hur ska man bete sig? Och så fort det handlar om pengar, då är det som liksom den lilla sårade pojken eller flickan är och säger, det är inte romantiskt. Det är inte hiten utan nej, det är inte heller romantiskt att sitta och liksom leva på vetebullar med så här mögelsvamp i när du är 67. Det är inte roligt som kvinna, och det är liksom the cold facts att kvinnor lever på skitpensioner i mycket större utsträckning än vad män gör.
Och om vi nu pratar om vi går då till liksom brottsligheten som är den andra stora valfrågan, så pratar man ju så här, vi ska krossa gängkriminaliteten. Vi ska krossa gängkriminaliteten.
Nu gör vi det bara.
Ja, men jag läste en jätteintressant artikel i DN för en dryg vecka sedan om polischefen Magnus Sjöberg, som är chef för den taktiska rådet vid nationella operativa avdelningen NOA hos polisen. Det är alltså han som håller på då med just gängkriminalitet. Att så här, det går inte att krossa eller vinna de här gängen. Det här är inga organisationer som man försätter i konkurs, säger han. Och sen out of business. Det här är liksom, det är lika med identitet. Det är livsstils... gäng liksom, och med komplexa liksom strukturer, och det går liksom inte att förenkla det på det sättet som valaffischerna eller politikerna vill framställa det.
Du menar med ADHD?
Ja, men alltså så här, det här är liksom våldsbejakande gäng där liksom död är lika med så här status, och så fort någonting är statusdrivet då är det helt andra liksom parametrar, för då lever man i parallella samhällen, för då funkar inte normerna som styr i vanliga samhällsskiktet längre. Och det är ju likadant här idag, är det rätt lätt att liksom smuggla in vapen till Sverige. Att få tag i vapen är relativt lätt om man köper olika omfattningar. Om man köper olika omgångar och delar, och sen så till sist kan man skruva ihop något liten bössa där hemma. Och liksom, sen ska vi inte glömma bort att prata om det som faktiskt också styr gängkriminaliteten. Det är ju utbud och efterfrågan. Jag kommer ihåg när jag flyttade till Stockholm 1998. Då kom jag ihåg, dels var det så fruktansvärt skamligt. Så man liksom, det var riktigt, riktigt shameful. Men jag hade några kompisar som liksom knarkade rätt mycket. Och de köpte då kokain. Och då delade de liksom kanske 5 eller 6 personer på 1 gram. För 1 gram kostade då 1200 kronor. Och det här är ju människor som var runt 20 på den tiden. Om man då skulle går in på SCB och kollar vad 1200 kronor skulle vara med dagens penningvärde, då är det 44% mer, det vill säga lite över 1700 kronor. Så 1 gram kokain idag borde då med den typen av ekonomiska utvecklingen kosta runt 1700 kronor. Vet du hur mycket 1 gram kokain kostar idag?
Nej, inte exakt. Jag har inte köpt så många gram senast tiden, men det är ju inte dyrt. Det kostar under 1000-lappen.
Absolut, det kostar runt 700 kronor. Jag tror jag har varit på rätt många fester liksom senaste 5 åren där människor i alla ålderskategorier tar kokain på ett sätt som absolut inte gjordes 1998. Och det är intressant med att prisutvecklingen är liksom, det är typ det och resebranschen, det är de enda liksom branscher där det faktiskt blir billigare. Och ingenting är speciellt bra för mänskligheten. På sikt. Men att vi inte pratar om själva brukandet, att vi bara lägger det och problematiserar orten. Varför liksom, alltså jag vill se, här kommer ju begreppet skam in som något värdefullt. Jag vill se människor skämmas lite mer. Alltså,
men det är som, jag tycker att man kan ändå jämföra det med klimatet också. Att säga, det är klart att man ska få flyga lite. För att det hjälper ingen om man bara slutar flyga. Då kan man flyga långt. Alltså, det finns alltid kring i kronk ursäkter. Och det är väl samma sak att människor som inte är då liksom gängkriminella utan köper då det här kokainet, så fortsätter man ju, ja, men det här, ska man säga, det organiska flödet av droger som de då säljer och därför hamnar i kriminalitet.
Ja, och liksom,
men det är ju inte, för det är kul. Man känner sig ping, man är 40, man kan få ta en liten partylina.
Ja, men det är många som unnar sig olika saker, precis som vi har unnat oss många coronahundar. En av de största smugglingsvarorna just idag är ju olika husdjur då. Och så kollar vi då på Blocket. 2 år efter covid eller 1 år efter covid. Det är rätt många hundar som är till salu nu. Så att den här, jag tycker liksom den här utbudet och efterfrågan borde belysas väldigt mycket mer. Och skuldbördan liksom. För att det är ju en väldigt egoistisk era. It's me, myself, and I. Jag är värd, jag förtjänar, jag ska ha. Det är de andras fel. Vi pekar med hela handen åt olika liksom, syndabockar, men vi tar jävligt lite ansvar själva.
Och jag tycker det också på något sätt stresslar över sig i många relationer man ser nu. Att det är så här, ingen vill ta ansvar någonstans. Ingen vill ta ansvar för barnuppfostran. Ingen vill ta ansvar för gängkriminaliteten. Man vill bara säga någonting. Ja, men det blir tuffare laga. Stäng in skiten bara. Alla vill bara här, leva livet och flytta fram problemen.
Mm.
Så är det ju.
Ja, precis. Men jag känner ju att det finns en sån här domedagstämning på allt vi gör just nu. Alltså jag tycker också så här att just nu som vi pratar om liksom att kasta ut flyktingar. Alltså just nu ligger liksom halva Pakistan under vatten. Snart kommer Bangladesh ligga under vatten. Då pratar vi om massflyktingar på 300 miljoner.
Då
måste vi börja liksom
kommande svält.
Rita om kartan och ta emot mer människor. Vi kanske till och med måste ha öppna upp stater för liksom Bangladesh och så vidare i Sverige. Det har vi ingen aning om. Så att jag tycker att så här, ska vi klara en klimatkris, en kriminell kris och liksom en vårdkris och så vidare, då kanske vi måste börja tänka om och rita upp lite riktlinjer. Jag vill se mer liksom så här tankesmedieverksamhet i valet. Jag vill ha mer liksom långsiktiga lösningar än tomma löften.
Men jag tycker hela Sverige är omringat av att allt är nytt men inget har förändrats.
Verkligen.
Ja, vad tycker ni? Hör av er lite. Engagera er lite. Vill veta vad ni älskade lyssnare känner inför valet. Om ni känner någonting överhuvudtaget.
Tusen tack för att du har lyssnat. Vi hörs om en vecka med en eventuellt ny regering.
Jag måste bara säga en grej till. Vi har ju inte pratat om det här. Det känns som att du har duckat mig.
Vadå?
Det här med din gamla kille att han ska bli pappa äntligen. Nej, men så uppriktig lycka jag kände. Som att det fan vore mitt egen unge som skulle ut proppa
sig. Jag med, i dubbel bemärkelse.
Ja. Det kunde varit du.
Ja, jag är glad att
det är ditt ytavspan. Det är
svårt. Alltså, jag tycker de är så bra par. Till att börja med, jag tycker de är så otroligt bra par. Det är
för er som har missat året, kanske årtiondet, kanske decenniets
bebis.
Ja, att ytav ska bli pappa. Jag tror inte att det är svårt att finna någon som har velat bli pappa längre och mer. Sen har han säkert gjort halva Stockholm på smällen innan, men och att hon nu har massa barn. Han uttar sig, han är så nära. Och det är tinnitusen. Och hur ska han kunna liksom, han vill ju vara med då med henne. Och de bor ju på olika ställen. Han bor ju svinnära mig i Bromma.
Ja, just det. Det gör jag.
Men han står där och de tar någon liten kitschig bild som de båda släpper. De är liksom, de är vår nya kunglighet, en kvarleva från 97.
Nej, men alltså det är otroligt. Ja. Alltså de är så vintage på så många sätt. Men alltså jag tänkte också så här att hon är ju också helt perfect match. Hon är liksom en så här småstadsdrottning.
Ja.
Och han är en storstadsprins.
Fast han är en småstadskung egentligen.
Ja, men
fast
en småstadsprins. Ute på landet så är han ju kung.
Ja.
Så att nu är det verkligen drådningen och kungen som har fått varandra.
Ja.
I det lilla.
Vikingabröllopet.
Gud vad vi ser fram emot det.
Nej, men jag tänker, då börjar jag tänka så här. Är det någon kille som man träffar eller har stött på eller sett någonstans som man känner så här, det kunde varit jag? För jag hade ju en möhippa hemma hos mig i lördags för min kompis Kristina ska gifta sig. Och då säger en av mina närmaste kompisar, det kunde varit jag som hade varit gift med Håkan Hellström.
Va?
Det var väl efter några järn.
Du var alltså så nära att han bara säger, vill du gifta dig med mig?
Nej, men du vet också när man så här, har druckit lite vin och får liksom lite, ja, men självförtroendet kanske blir lite oproportionerligt i paritet till vad som hände där för 25 år sedan.
Ja.
Och då hade liksom, då hade det varit någon plåtning och de hade varit liksom ett litet gäng och då hade han sagt, är någon som vill hänga med och ta en öl efteråt? Det var precis innan han slog igenom stort med Känn ingen sorg för mig i Göteborg. Kan vi få lite den låten i bakgrunden? Och då hade han sagt, och då sa alla nej. Och då ville hon säga ja. Men då höll det på att ta slut med hennes dåvarande kille. Så då tyckte hon så här, men det kanske inte, it ain't proper.
Att gå från det då till att det kunde vara hon som var fru, Hellström. Det var ändå starkt.
Superstarkt, men då...
Är bäst!
Kunde varit jo. Ja, men, och då kommer jag tänka så här, är det någon snubbe som man känner så här, nej fan, hur kunde jag släppa taget? Även om man är nöjd nu. Så det får, liksom, det får inte ha någonting att göra med så här, gud, jag vill inte ha den snubben jag har nu eller vad det nu är. Utan så här, är det någon som du känner så här, men det var väl jävligt korkat Anita Clemens. Det var riktigt korkat att du släppte den där snubben. Eller tackade nej till någon invit.
Du vet, det är så jävla många så att jag måste gå igenom kartoteket.
Vi återkommer till denna fråga.
Nej, men vänta, det är klart att det finns, det är klart att jag, det finns såna.
Men allting måste ju också matcha. Jag tänker några killar som jag var förälskad i, men som jag kände så här, men jag är för ung eller det passar inte nu, som jag tänker så här, det kanske ändå passade väldigt väldigt bra. Det var bara så här, det var fel tid.
Men jag var liksom också så jävla dissig mot killar.
Mm.
Så att så här, det var ju rätt många snubbar som var intresserade av mig som jag absolut inte var intresserad av. Och sen var jag ju bara intresserad av snubbar som inte var intresserade av mig.
Mm.
Så det var ju, jag gick runt i någon så här kronisk heartbreak i liksom länge. Men en snubbe som jag verkligen så här, alltså inte fattade att han var kär i mig, han skulle ju liksom, det hade, varför blev inte vi ihop, kan jag tänka.
Mm.
Ingen känd person, men liksom.
Nej.
Det finns såna också.
Ja. Då vill jag inte höra. Nej, men jag fattar, du kände så här, varför fattade jag inte grejen och varför?
Nej, men jag var liksom också så här, åh gud. Det var en kille som jag var jättekär i, och sen så plötsligt började han uppvakta min kompis. Och de började dejta och min kompis bodde hemma hos mig. Och då ringer, hon hade ingen mobiltelefon, det här är ju liksom på 90-talet. Så då ringer han hem till mig då, på min så här stationära telefon. Det här är en känd person. Och liksom, och då är tyst i luren när jag svarar. Och sen så hör, går jag och lägger mig, och så hör jag liksom hur hon smyger upp och ringer honom.
Nej. Åh, vad ont det gjorde.
Det gjorde så fruktansvärt ont. Han var, ju jätteförtjust.
Godnatto, Cecilia. Så gott vi pratar om mig.
Förstår du? Tjejer höll på.
Nej, jag vill inte påminna sig om det där. Vi får komma tillbaka.
Men vadå, ska inte du säga någonting då? Kan du bara kasta ut mig till vargarna varje gång?
Jo, men jag pratade med en tjejkompis. Hon var så här, men det kan ju inte vara så. Om man träffar någon som man känner så här, det här är match, men då är vi för gamla. Då får man ju bara liksom kasta in handduken och byta. Jag var så här, oj vad lätt det där lät. Det är så här, ja, det finns ingen tid att spilla liksom. Men det är väl liksom några killar som jag ändå känt så här, det var ju väldigt bra. Varför skulle jag hålla på? Men å andra sidan, vem tänkte när man var så 20-25 att skulle hålla for life?
Nej, men alltså grejen är så här, jag är övertygad om, det som är problemet med den här frågeställningen är att alla de killarna som jag eventuellt skulle tänka så här, det var dumt att det inte blev någonting med, de vet jag ändå att det inte skulle ha hållit med. Förstår du? Så det är en jävligt svår frågeställning.
Mm. Men om du vill säga en känd person som finns där, och det måste vara någon i Sverige som känner så här, vi två. Och du får inte ta i type då.
Men, alltså,
eller du får ju det. It's electrifying. It's electrifying. Det kanske inte kommer så.
Men det är Leila Key.
Ja, men han kanske var med och skrev den. Nej, men någon som du känner så här, nej, men jag tror ändå vi två skulle ha ett göttigt liv.
Ja, men okej, jag köper Stordalen. Det skulle kunna vara kul.
Kom du ihåg när vi var på någon så här event och Petter Stordalen, när Six hade, var invigning, när det var invigning av hotellet Six.
At Six.
När det var invigning av hotellet At Six, du var med.
Var jag?
Det var du, jag och Michaela Forni.
Gud vad det ringer klockor nu.
Ja, och vi stod uppe på tak, det var en så här ljuvlig kväll och det var så här bubbel och champagne och man fick sova kvar, men ville Klara vara med också.
Ja, just det. Ja, men ja, jag hade det var under tak där. När ja, hade uppe.
Precis.
Ja.
Och du hade någon vit blus, kom jag ihåg.
Ja, Bettina var där.
Ja.
Ja, nu kommer jag ihåg.
Och då blev jag så starstruck. Jag gick fram och så här pussade Petter Stordalen innan jag skulle gå.
Är det sant?
Ja.
Oj då. Det är typiskt dig.
Ja.
Ah, det är så konstigt att bara stoppa in tunga.
Vi lägger ner nu. Så. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Puss och kram.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.